lite grann komma in på ämnet att Gud har all makt, men han är inte auktoritär. Det vill säga, han regerar inte genom makt, utan han regerar genom nåd. Han regerar inte med hotelser, utan han regerar genom kärlek. Han regerar inte genom att kräva, utan han regerar genom att ge. Ibland så undrar folk, hur kan Gud ha all makt och vara god, och så ser det ut som det gör i världen? Ja, det beror ju på vad man menar med att vara god och ha all makt. Men vi tänker oss så här, ja, Gud, han är allsmäktig, och då borde han ju röja igång med både det ena och det femte. Här finns mycket att göra. Ja, visst, men hur länge skulle han kunna hålla på så och fortfarande vara god? Vi har ju hunnit uppleva ganska många olika makthavare i denna världen som alla har sagt att bara jag får makten ska ni se vad bra det blir. Pytsan heller. Det blir aldrig bra. Det för makt är inget instrument med vars hjälp man kan skapa godhet. Gud kommer att utöva makt vid ett tillfälle när denna tidsålder är avslutad. Då kommer han att använda sin makt för att skilja dem som vill låta sig regeras av nåd från den som inte vill, utan som fortfarande strävar efter makt och vill leva under maktens villkor. Men du kan inte använda det som i sig på något vis bär det ondas frö till att skapa det goda. Nu ska vi se på det här ifrån en högst personlig synvinkel. Vi går till Romarbrevet 8:15. Där möter vi ett Paulusord som vi alla känner väl igen. Paulus skriver så här: ni har inte fått en ande som gör er till slavar, så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt, så att vi kan ropa Abba, Fader. Och här har du detta förhållande uttryckt på några få rader. Träldomens ande talas om i gamla bibelöversättningar. Det tycker jag är ett mustigt och bra uttryck. Ni har inte fått en träldomens ande. Alltså, vi har inte över oss en ande som regerar genom makt, utan vi har fått en ande som regerar genom nåd. Alla makthavare, de har sin yttersta kapacitet i detta att de kan hota med förkastelse. Och när jag talar om förkastelse så menar jag nu förkastelse i dess allra vidaste mening. Hotelsen om att bli utstött, att bli inspärrad, att bli förvisad till Sibirien, att få glödgade spikar under naglarna eller vad det kan vara. Men att inte längre bli accepterad som en människa som man respekterar som människa. Det är alla makthavares trumfkort, förkastelse. Och makt förutsätter fruktan. Annars blir det ingen makt. Därför att makthavarens makt fungerar som bäst när han aldrig behöver sätta sina hotelser i verket, utan när han får som han vill bara genom att hota. Det gick bäst för Hitler innan kriget bröt ut. Då gapade och skrek han, och då fick han både Österrike och Tjeckoslovakien. Det gick alla tiders. Men sen så växte aptiten medan han åt, och sen bröt kriget ut och sen gick det som det gick. Alla makthavares makt fungerar som bäst när man bara, när det räcker med hota. Fruktan och terror. Paulus gör den där jämförelsen i något annat sammanhang också. Vi behöver inte slå upp det, men det står i Andra Timoteusbrevet 1 att Gud har inte gett oss en modlöshetens ande, utan han ger oss kraftens, kärlekens och självbesinningens ande. Fruktan och modlöshet, utmärkta instrument för den som vill styra och manipulera och härska genom makt. Barnaskap, kärlek och självbesinning, underbara instrument för den som härskar genom nåd. Men nu står det talat om en träldomens ande och en barnaskapets ande. Andemakter, finns de? Änglar, finns de? Ja, det gör de. Det står så. Jag har en känsla av att idag i svensk kristenhet så talas det på sina håll för mycket om andemakter. Och andra försöker så gott det går att slå dövöra till eller sticka huvudet i busken och inte tala om det alls. Båda attityderna måste naturligtvis vara fel. När Bibeln talar om ondskans andemakter så används på sina håll uttrycket tomhet, som betyder intighet. På ett vis obefintlighet. Det hebreiska ord som vi översätter med avgudar, som naturligtvis är samma sak i verkligheten, det betyder just ingenting. Så varje gång det står avgud i vår svenska bibelöversättning så står det ingenting. Det är inte så att det blir en lucka i text, utan det står ingenting. Och det stämmer ju med vår praktiska fysiska erfarenhet. Ljus är något, men mörker är ingenting. Och ändå är det mörkt, så är det. Tydligen finns det inget ingenmansland. Antingen så låter vi oss regeras av nådens ande. Och det som då formar våra liv är inte fruktan utan glädje. Kanske tacksamhet är det djupaste uttrycket för den glädje som nådens ande inger oss. Och det är en oerhört stark formande och drivande kraft. Det ligger mycket mer initiativkraft i tacksamhet än i fruktan. Men det tycks inte finnas något område där det är varken eller. Utan antingen så står ens liv under inflytande av ljusets ande som inger nåd och tacksamhet. Eller också så påverkas vi av mörkrets andemakter som regerar genom att inge fruktan och modlöshet. Tragiken är väl att så många gånger vi som är kristna inte förstått vem Gud är och hur han regerar. Utan att vi tror att det som ändå tar sig uttryck i fruktan och hot om förkastelse i våra liv, att det skulle ha med Gud att göra. För säkerhets skull skriver Paulus till Timoteus, hans älsklingslärjunge, det är inte Gud som ger oss försagdhetens och modlöshetens ande. Oj, vad lätt vi trillar dit och tror det. Och det säger en del om våra tankar om Gud. Att vi har så lätt att tro det. Att det där skulle komma från Gud. Men det gör det inte. Omedelbart tänker vi naturligtvis på oss själva. Jag har fruktan för både det ena och det andra. Jag vågar inte åka hiss. Jag har svårt att röra mig bland människor och det finns så mycket fruktan. Och vi kämpar ju alla emot fruktan. För vi har alla en kamp att utkämpa mot furstar och väldigheter och världshärskare som råder här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarymden. Därför så går vi inte fullständigt cool och behagfullt avslappade genom denna värld, inte ens som kristna. Två väldiga kämpar om människans själ. Och den kampen handlar mycket om att påverka oss till att handla utifrån fruktan eller att handla utifrån glädje. Och om vi då inte känner Gud, så blir det så väldigt lätt så att vi blandar ihop begreppen och tror att också Gud vill regera oss med fruktan. Så att det bara är att välja mellan den ena typen av rädsla och den andra. Ja, men finns det inget som heter Guds fruktan? Svar, jo, det gör det. Men du vet, det är en väldig skillnad på den respekt man har för honom som är god. Och den ångest man har inför någon som är ond. Men i vilket fall, vi tänker naturligtvis på våra rädslor allesammans. Och så kommer som ett brev på posten frågan, hjälp, jag är besatt. Åh, det måste vara en ond ande. Det är nog det. Hur ska jag bli av med den? Och det tror jag är här som vi på något sätt befinner oss i en brytning, eller vad vi ska kalla det. Därför att så fort undervisning på nytt dyker upp i kristenheten om att faktiskt finns djävulen kvar fastän han har dödförklarats många gånger, så dör han inte för det, utan han finns och hans anhängare finns också. Då kommer genast tanken ibland Guds folk att mörkrets andemakter ska alltid åtgärdas med andeutdrivningen. Och så blir det så här att minsta lilla fruktan man ska tentera på måndag om man är lite pirrig så här, ja, det ska vi driva ut i Jesu namn, kommer folk då att säga. Och allting ska drivas ut och kastas ut och stampas på och så här. Ja, det är inte säkert att man ska göra för det. Vi ska se på Guds ordinarie väg för att befria oss ifrån träldomens ande. Johannes 8:31. Till de judar som trodde på honom sa Jesus: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Fria från vad då? Jo, från träldom. Jag hade en kurs för själavårdare för ett par år sedan. Och då hade jag först undervisning på dagarna och sen så själavårdade de varandra på kvällarna. Och undervisningen avslöjade väl både ett och annat i deras liv, så de satt både till ett och två och tre på nätterna och bad och så här. Och från att ha haft det ganska jobbigt i början, för alla upptäckte plötsligt, hjälp, jag ett själavårdsfall. Så strålade de upp den ena efter den andra så småningom och såg ganska pigga ut fast de hade inte sovit mycket. Så fram på slutet så sa de, åh, vi har blivit fria från så mycket. Åh, vi har blivit så fria, så. Så började jag undervisa om andemakter. Fram på slutet. Och då rynkade de i pannan och så sa de, det finns det andemakter? Är du säker på det här nu, Sven? Ja, så ja, men ni sa ju att ni hade blivit fria. Vad tror ni jag blivit fria ifrån? Och då gick det ju upp ett Liljeholmens för dem. Och du förstår, det är så här att sanningen kan göra oss fria. Varje gång du kommer in i ett mörkt rum och tänder ljuset så försvinner mörkret. Och vi kan ju grubbla oss fördärvade med frågan, vart har mörkret vägen? Men inte alla frågor vi kan få svar på. Och vi behöver inte bekymra oss så mycket om mörkret. Vi måste veta så mycket om mörkret att vi begriper att trycka på strömbrytaren. Så blir det ljust. Och så är vi mer intresserade av ljuset än av mörkret. För ljuset är något och mörkret är inget. Jag menar, det hör inte till ordinarie beteende att du kommer in i ett mörkt rum. Och omedelbart så börjar du och riktigt gå igång för att kasta ut mörkret. Ja, det blir ju inte ljust för det. Utan du sätter igång och försöker tända ljus för att det ska bli ljust i rummet. Så ordnar det sig nog med mörkret. Och Jesus, han talar om detta. Att vi förblir i hans ord. Så kommer anden och ger ljus över ordet. Och det ljuset, förstår du, det är inte upplysning i form av kunskap. Utan det ljuset handlar om att nåd tränger in i ditt innersta. För Bibeln talar mycket om ljus och mörker. Och vi tror att ljus är lika med kunskap och mörker är lika med okunnighet. Eller möjligen att ljus är lika med övertygelse och mörker är lika med tvivel. Men i de meningarna används inte begreppen ljus och mörker i Bibeln, utan ljuset står för nåd och mörkret står för förkastelse. Vi hörde nyss det inledande bibelordet ur Kolosserbrevet 1. Han har räddat oss ur mörkrets välde. Det tycker jag är ett väldigt bra uttryck. Mörkrets välde. För mörkret utövar sin terror. Kommer med sina hotelser. Talar om för oss att du är inget värd. Och du har inte här att göra. Och dig vill vi inte se. Och du är botten. Och du kommer att hamna i helvetet. Nåden kommer in och säger: du är skapad av mig. Och därför är du alltid efterlängtad av mig. Vi ska slå upp ett enda ord bara för att bekanta oss med det här med mörker och ljus. Vi ska titta i Psaltaren 43. Och det är tydligen en psalm skriven under den babyloniska fångenskapen. Jag läser andra till fjärde versen. Ty du är den Gud som är mitt värn. Varför har du förkastat mig? Varför måste jag gå sörjande trängd av fiender? Sänd ditt ljus och din sanning. Må det leda mig. Må det föra mig till ditt heliga berg och till dina boningar, så att jag får gå in till Guds altare, till Gud som är min glädje och fröjd, och tacka dig på harpa, Gud, min Gud. Här ropar psalmisten: sänd ditt ljus och din sanning. Och de av oss som var här i fredagskväll läste i Johannes första kapitel att vi såg hans härlighet. Han var full av nåd och sanning. Må denna nåd och sanning leda mig in till ditt altare, o Gud. Ja visst, Jesus som är full av nåd och sanning, han säger: jag är vägen, sanningen och livet. Vägen vart då? Jo, till Fader. Så här möter vi plötsligt Jesus i profetians form. Han finns överallt i Gamla testamentet. Men varför står det då att Gud har förkastat? Ja, det har han ju inte gjort. Han har ännu inte förkastat Israel och han har inte förkastat oss heller. Herrens nåd är det att det icke är ute med oss. Det kan kännas så ibland, men det är inte så. Det kan hända att Gud ibland måste ta sitt beskydd ifrån människor som länge vänt honom ryggen. Men du måste alltid minnas bilden av Jesus som gråter över Jerusalem. Hade jag inte velat församla dina barn som hönan församlar kycklingarna under sina vingar. Men ni har inte velat. Därför ska ett hus stå övergivet och öde. Vi förkastar ibland här. Men han tar aldrig initiativet i förkastelse emot oss. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och Gud regerar icke genom mörker. När vi väljer mörkret kan han låta mörkret få råda över oss. Det mörker vi själva har valt. Men Gud tar icke initiativ till mörker. Sanningen gör oss fria. Och det handlar inte minst om sanningen om vem Gud är. Att han är ljus och inget mörker. Det handlar också naturligtvis om sanningen om vilka vi är. Vad vi bär på. Och vårt behov av hans ljus för att kunna leva. Och sanningen och nåden hänger alltid ihop med varandra. Och därför skriver Johannes i sitt första brevs fjärde kapitel att fullkomlig kärlek driver ut räddhågan. Träldomens ande. Allt det som vill styra oss och regera oss genom att inge fruktan och modlöshet kan vi bli lösta från när nåden strömmar in. Det är Guds ordinarie sätt att lösa oss från träldomens and. Och för de flesta går detta så totalt omärkligt att man kanske inte ens kan säga vilken dag det hände. Ibland när det blir tal om träldomens and så får människor för sig alltså att det ska ske med andutdrivning och det måste gå på ett ögonblick. Man måste kunna säga när det hände. Men så är det inte alltid. Utan om vi får använda ett lite överfört uttryck så skulle jag vilja säga att en andemakts regerande över ens liv kan blekna bort. På samma sätt som du kan bli mer eller mindre uppfylld av Guds heliga ande. Det vill säga mer eller mindre stå under nådens regemente i ditt liv. Så kan du vara mer eller mindre påverkbar för mörkrets terror och hotelse. Det ena kan blekna bort och det andra kan också blekna bort. Det ena kan växa och det andra kan växa. Vi tänker så väldigt i termer av antingen eller. Inte minst när det gäller mörkrets andemakter. Men det finns inget utrymme för det. Utan det handlar mera om vilket inflytande vi står under. Snarare än hur många andemakter som är så att säga geometriskt närvarande i vårt inre eller ej. Ibland verkar det ju så här som att när man tänder ljuset i taket så att säga så blir det ändå inte ljust i rummet. Och det är kanske den stora och lite förbryllande gåtan för många kristna. Man har blivit kristen. Man kanske till och med har blivit döpt i den heliga ande och talar i tungor. Och så finns träldomen kvar i alla fall. Och då utbrister stora teologiska konflikten och förbistringen. Kan man ha den heliga ande och andemakter på en gång? Och då tänker vi återigen människan som en liten behållare. Och in i den behållaren finns det då antingen helig ande eller mörkrets andemakter eller vad det nu är för någonting. Vem har sagt att vi inte skulle kunna vara påverkade från båda håll? Det måste vi ju alltid vara. Livet ut så länge vi omges av mörkrets andemakter så är vi påverkade från båda håll. Och vi kanske allt för mycket har ägnat frågan om de är i oss eller om de är utanför oss. Det tror jag är en väldigt ointressant fråga på ett sätt. Så frågan handlar väl mer om att vi känner igen vilken sorts påverkan som kommer från Gud och vilken som inte gör det. Och att vi får samarbeta med Gud till att hela tiden vandra i hans alternativ. Du upphör aldrig att vara påverkad, varken frestad eller skrämd. Men i vilket fall? Vi möter ofta tillstånd där människor lever kvar i mycken bundenhet och träldom och plåga. Och man kommer inte till rätta med det. Och då är det väl ofta så när vi ska bedriva själavård att vi får anledning att liksom fråga oss, kan vi komma närmare ljuset? Det måste vara den fråga man sysslar med i första hand när man bedriver själavård. Går det att komma närmare ljuset? För ljusintensiteten avtar med kvadraten på avståndet, står det i fysikböckerna. Så kommer du 2 gånger närmare blir det 4 gånger ljusare. Kan vi komma närmare här? Och då sysslar vi med människans förhållande till hennes Gud. Det är det ordinarie. Sanningen gör oss fria. Finns det något mått av sanning som ännu inte klarnat för denna människa? Finns det någon form av nåd som han inte sett? Någon gång ibland får man anledning att tala med en människa, icke bara om ljuset utan också om mörk. Därför att mörkret är alltså inte bara frånvaro av ljus utan är på något sätt ändå en aktiv, intelligent påverkan från någonting som vill oss illa. Och då kan det vara viktigt att förstå vad mörker är. Att grundnaturen i mörkret är förkastelse. Och jag använder nu återigen begreppet förkastelse i dess vidaste mening. Många människor har upplevt olika former av förnedring. Känt sig oälskade, oönskade, bortstötta och förkastade. Och ur en sån upplevelse kan man gå med lite olika attityder efteråt. Man kan gå ut ur en sån upplevelse och liksom förakta sig själv. Man kan också gå ut ur en sån upplevelse med en väldig vrede på den människa som förnedrar den. Man kan också gå ut ur en sån upplevelse och liksom tänka, Gud, varför skyddade du mig inte för det här? Och många gånger kan förkastelsen i vårt inre växla, byta förtecken. Så ena dagen är man arg på Gud, andra dagen är man arg på morsan eller vem det nu är. Tredje dagen så kanske man tycker illa om sig själv. Och fjärde dagen så kanske det är mamma igen och femte dagen är det pappa och sjätte dagen är det Gud. Föremålen växlar. Men förkastelsen är konstant. Därför det vi kallar vrede är ju också en sorts förkastelse av den man vredgas på. Det finns något som heter helig vrede och som inte är en förkastelse av människan utan en vrede över synden. Vredgens män synden icke står det. Men det själva förkastelsen är mörkret i sammanhanget. Och då är det ju så här när vi blir kristna.
att nåden strömmar in i våra liv. Och det blir som Paulus skriver i andra Korinthierbrevet 4 och 6, att Gud som, ja, vi kan slå upp det förresten, ett bra ord. Andra Korinthierbrevet 4 och 6. Ty Gud som sade, ljus skall lysa ur mörkret, har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Vad är det nu som gör oss fria? Jo, Gud föder oss på nytt. Han gör oss till nya skapelser. Och precis som han gjorde med den gamla skapelsen, så att säga, han sa var det ljus, så blir det ljus. Så talar han in i ditt inre och säger, var det ljus? Och så blir det ljus. Vad blir det för sorts ljus? Jo, nådens ljus. Hur tar sig den gestalt i våra liv? Jo, genom kunskapen om vem Gud är. Du, vi får inte bara kunskap i andliga ting och kunskap i religiösa ting och kunskaper i hur allting borde vara och en ny agenda för högmässa och lite annat sånt här, utan det du får är kunskap om Guds person. Att han är nåd och ingen förkastelse. När det landar i ditt inre, då har Guds vardeljus trängt in. Och då kommer kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte nu att börja forma ditt liv. Inte att Gud har kärlek, utan att Gud är kärlek. Om man bara har kärlek så kan man stänga av kärleken ibland. Men om man är kärlek så kan man inte det. Väldigt skillnad. Och då, förstår du, flyter någonting in i oss genom att vi ser den korsfäste Kristus. Så flyter någonting in i oss som gör förkastelsen i alla dess former omöjlig. Fortsätter förkastelsen att vara möjlig, vare sig det är dig själv du förkastar, andra människor eller till och med Gud. Men om förkastelsen fortsätter att vara möjlig, då har du ännu inte förstått vem Gud är. Och nu är det så här alltså, att det mörker som fördrivs av Guds vardeljus, det är inte bara en obefintlighet, det är inte bara en frånvaro av ljus, utan det är ett aktivt mörker. Och det är alltså ett mörker som självständigt kan jobba för att få lov att finnas kvar. Det behöver man inte alltid tänka så mycket på, därför att Guds ljus är också aktivt och levande. Helige Ande kan sköta det där utan att vi behöver instruera honom i varje detalj. Och normalt går det på det sättet att ljuset kastar ut mörkret. Men ibland behövs det att det så att säga går omvägen runt vår hjärna. Att vi måste liksom hänga med lite grann och förstå vad som sker. Och då är det så här att förkastelsemörkret brukar jobba ihop med annat sorts mörker för att kunna stanna kvar. Jag ska ge ett exempel. Det finns någonting som heter anorexi. Det är vanligen unga flickor som har läst för mycket i Damernas Värld och andra tidningar och böcker om hur man borde se ut. Man tittar sig i spegeln, man väger sig på vågen, man finner att man håller inte riktigt måttet och anser att man borde banta. Och så börjar man banta. Och man börjar banta utifrån en position av självförakt. Man bantar inte därför att man utgör en medicinsk säkerhetsrisk, så att säga. Utan man bantar för att man inte så att, kan med sin egen kropp i befintligt skick. Och alltså finns det en självförkastelse från början. Den fanns där innan det hela började. Och så börjar man banta och efter ett tag kan man inte sluta banta. Utan sen blir det en väldig påbyggnad som handlar om mat. Och det handlar om hur många kalorier man får i sig och det handlar om hur mycket man väger och vågen och kaloritabellen och salladsbladen och allt det här blir grejer som helt skymmer sikten, som man till sist inte ser vad det är frågan om. Utan så småningom när personen väger 32 kilo och tas in på sjukhus för sondmatning och annat sånt här, då har man hållit på så länge och pratat om mat att man har tappat ur sikte att det handlar om förkastelse. Men det är förkastelse. Därför det finns någon sorts njutning vid det här laget nästan. Hos denna kvinna som alltså nästan håller på att utplåna sig själv. Det finns någon sorts självplågarnjutning i det här. Att så att säga begå ett långsamt självmord med sig själv som åskådare. Sen kan det också finnas mycket vrede och mycket aggressioner, kanske mot de närmaste. Kanske mot ens föräldrar, så kan det vara ibland. Och då är ju det här sättet att tyna bort ett utmärkt sätt att hämnas utan att någonsin vara aggressiv. Ju längre man pratar med en sån flicka om mat, desto mer kör man fast. Man måste sluta prata om mat, för maten är inte problemet utan förkastelse. När man får komma åt förkastelsen som alltid ligger bakom och får börja be om Guds nåd in i all självförkastelse. All förkastelse, kanske av föräldrar, kanske av anhöriga, kanske av en pojkvän som svek eller vad det är. Och kanske också en upplevelse av att Gud har förkastat och en besvikelse på Gud. När man får komma in där, då kommer läkedomen. Ju längre man pratar om mat, desto mer kommer man vilse. För det handlar inte om mat. Det handlar om förkastelse. Maten då? Ja, den är bara till för att blanda bort korten. Ibland möter vi människor som säger så här. Att jag har aldrig blivit älskad. Och det kan ju låta förfärligt hårt. Är det verkligen sant, tänker man? Nog för att världen är hård, men är den så hård? Hela världen är i den ondes våld, står det. Ja, det är sant, men det står också att hela jorden är full av hans härlighet. Kan man verkligen gå genom världen utan att någonsin bli älskad? Går det? Klarar man det? Det är ju som att få noll rätt på tipset, menar jag. Det är inte heller så lätt. Det visar sig när man blir i tillfälle att kontrollera att det brukar inte stämma. Så återvänder man till den här personen som säger så. Och ibland finner man att den personen säger detta på ett egentligen väldigt aggressivt sätt. Du vet, man kan säga det så att alla i omgivningen får dåligt samvete. Och hjälp, här är en person som aldrig har blivit älskad. Och så känner man sig medskyldig på något sätt och så försöker man lägga på ett kol att riktigt älska ut den här personen ur hans svåra situation. Och det var liksom det hela gick ut på ett sätt. Det är på något vis ett sätt att knyta människor till sig där man inte längre vågar tro att en människa frivilligt skulle vilja ge kärlek. Men bakom det här finns förkastelse. Den människan är kanske full av förkastelse i sitt eget inre. Förkastelse mot sig själv. Och så kommer det här lilla repliken: ingen har någonsin älskat mig. Och så upplever man i sitt eget inre, i sitt samvete som samtidigt blir anklagat, att här finns ett hot om förkastelse. Älska mig, annars kastar jag ut dig. Och man kan inte älska under pistolhot, så att säga. Det går inte. Och följdriktigt, när man försöker så når man inte fram med någon kärlek. Och efter ett tag blir den människan så besviken som säger att du är som alla andra. Och då måste man, när man ska hjälpa en sån människa, komma bakom det här. Försöka förklara för en person att om du utifrån en dold aggressivitet, men dock en aggressivitet, försöker kräva kärlek, så kan du aldrig få kärlek. Men om du låter ditt krav på kärlek dö, och låter Gud rena dig i ditt inre från självförkastelse, och rena dig ifrån denna vana att under hot om förkastelse försöka kräva kärlek av din omgivning, då kan ditt inre öppnas och du blir mottaglig för kärlek. Är det svårt det här? Förstår ni? Ibland möter man människor som upplevt mycket förkastelse och som värjt sig mot förkastelsen och den ångestupplevelse som förkastelsen alltid innehåller, vare sig den yttrar sig som självfördömelse eller som vred mot omgivningen. Att man har värjt sig genom att gå in i ett tillstånd av känslokyla. Och då finns det, så att säga, inte bara en förkastelsens andemakt, utan det finns också någon sorts andemakt som heter känslodöd. Man kan se det, man kunde se det, kanske jag snarare ska säga, efter andra världskriget. Då kom det en hel del judiska flyktingar hit som hade överlevt koncentrationsläger. Vi kan se det idag också hos somliga flyktingar som kommer ifrån länder där det bedrivs mycket terror eller tortyr. Många av de här judiska flyktingarna utvecklade någonting som inom psykiatrin kommer att kallas för KZ-syndromet, vilket är en förkortning av koncentrationslager. Ett tillstånd av total känslodöd, en total utbrändhet, där liksom alla känslor bara verkade helt djupfrysta. Och där man efteråt inte kunde liksom bedöma om det här var en människa som hatar eller ej. Där man får intrycket av att man befinner sig framför en person som inte längre har kontakt med sina egna känslor. Man kan på olika sätt försöka att prata om hans känsloliv, men det kommer man inte långt med. Utan i ett sånt läge måste man börja tala med personen om att bakom ditt utsläckta känsloliv finns ju fortfarande förkastelsen som en realitet. Du har upplevt dig förkastad av ett helt folk. Och efter allt det du har gått igenom finns både förkastelsen mot det folk som förkastade dig, och kanske också en förkastelse mot dig själv. Gissningsvis också en mot Gud. Och så kan man börja att tillsammans med den människan be att Guds ljus ska komma in i förkastelsen bakom det utsläckta känslolivet. Och då händer det att man får se hur också känslolivet kan börja tina upp när förkastelsen får lösas ut. För det är som regel så att det stora mörkret handlar om förkastelse. Och det är därför som Guds läkedom tar sig uttryck i kraft till försoning på alla plan. Försoning med Gud, försoning med omvärlden och att försonas med sig själv. Det sista är det svåraste. Ibland möter man människor som förutom sin förkastelse också har ett inslag av förvirring och grubbleri. Och en sån person kan hålla på och grubbla och grubbla och grubbla, så man kan se allt i den människans liv utom just förkastelsen. Och det är återigen det går ut på. Allt det där andra som finns utöver förkastelsen har i regel som uppgift att skymma bort problemets verkliga natur. Att det ändå handlar om att man har upplevt sig förkastad och att man kanske förkastar både sig själv, sin omgivning och Gud. Och att läkemedlet ändå som måste komma in på djupet i ens liv är försoning. Det är inte en händelse att Jesus är den som står fram som den som är förkastad av alla för att kunna försona alla med alla. Det är Guds djupaste mysterium. Jesus som går in i det totala mörkret. Min Gud, varför har du övergivit mig? Men när han i vårt ställe går in i alla sorters mörker, förkastad av människor, övergiven av lärjungar, och Guds mörker sänker sig från 12:e till 9:e timmen. Och Jesus ropar, min Gud, varför har du övergivit mig? Då bär han allt mörker. Och därigenom finns det ljus in i allt förkastelsemörker i våra liv. Och må Gud ge oss nåden att låta sitt ljus få lysa in i förkastelsemörkret i vårt inre. Och att inte allt sånt där som ställs upp för att liksom förvirra och blanda bort korten för oss, vare sig det är anorexier eller grubblerier eller känslokyla eller depressioner eller asocialitet eller kriminalitet eller homosexualitet eller vad det må vara. Att inte det står i vägen så att inte ljuset når in i själva problemets kärna som alltid är förkastelse. Utan att Herren får rena oss från alla former av förkastelse, då frias vi också från det andra. Men vi behöver ofta inte ha så mycket kunskap om mörkrets andemakt. Det kanske mera själavårdarens sak att hålla reda på de här tingen. Gemene man, för honom räcker det att han får klart för sig att Gud råder aldrig genom terror. Gud härskar inte genom hotelse. Det är inte Gud som ger oss träldom. Det är inte Gud som ger oss modlöshet. Utan Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och om mörkret på något sätt fortfarande finns i ditt och mitt liv, så har vi ännu inte lärt känna Gud tillräckligt. Och då satsar vi på det. Det är det vi sysslar med. Vi är inte anti-djävulen. Vi är kristna. Låt oss be tillsammans. Ja, Jesus Kristus, det är alldeles sant att vi har inte en motidentitet. Vi har inte vår djupaste natur i detta att vi är mot djävulen, utan i detta att vi är för dig, eller kanske ännu rättare sagt att du är för oss. Och vi vill leva trygga i den vissheten att om du är för oss, vem kan då vara mot oss? Och vi ber nu att du som är för oss och som därför aldrig förkastar eller pekar finger åt oss. Vi vill att du nu verkligen ska lysa ända in i de förkastelseupplevelser och förkastelseattityder som vi bär i vårt inre. Här är det inte alla av oss som är lika ärliga mot det som Jobb var. Han var besviken på det, han sa det rätt ut. Vi andra är ofta lite mer väluppfostrade i fel mening. Utan när du inte har handlat med oss som vi tyckte att du borde, så har vi kanske blivit besvikna, skyndat oss att svälja ner besvikelsen, försökt att se glada ut och kanske prisa dig lite grann, och så har vi kallat det för tvivel. Så har vi känt lite dåligt samvete över att vi tvivlade och att vi inte hade riktigt bra tro. Och så har vi blandat bort korten så många varv för varandra att vi för länge sedan har glömt bort att vi kände oss förkastade av dig. Och kände en lust att förkasta dig också. Nu ber vi att allt det där som bara blandar bort korten för oss får vika bort. Och att din uppsökande och renande nåd, Jesu dyra blod, får rena vårt innersta från all besvikelse på dig, Gud. Och att vi får din hjälp att tala med dig om vår besvikelse istället för att försöka gömma undan den och se glada ut. Så får du lösa oss, Herre. För Jesu Kristi blod renar från all orättfärdighet. Det är ljuvligt att veta. Sanningen gör oss fri. Och vi ber att du också låter ditt ljus lysa över mänskliga relationer och sammanhang. Där vi upplevt oss förkastade. Där upplevt oss misslyckade. Där vi hade velat vara något annat än vi är. Gud, vi vill uttrycka det här i allmänna ordalag och säga att vi skulle vilja ha din nåd till att bli försonade med våra liv. Att med försoningens ljus få titta i backspegeln och se på allt som har varit. Inte resignera inför det. Ge upp med en trött suck och gripas av modlöshetens and. Utan att få försoningens kraftflöd in i det smärtsamma så att det blir en dyrbar livserfarenhet. In i de glada ögonblicken så att det får föda tacksamhet. De djupaste rötterna finns som regel i vår självfördömelse, vår otillfredsställelse med oss själva, vår oförnöjsamhet inför oss själva. Att vi inte är bra nog, att vi inte är duktiga nog, att vi så lite duger i våra egna ögon. Vi skulle vilja kunna se med försoningens ögon på oss själva, Gud. Så att vi blev lösta ur självupptagenhet. Så att din nåd kunde börja regera våra hjärtan på allvar. Vi kan glömma oss själva för annat som är viktigare och roligare. Och jag ber att idag, Herre, din ande och framgent med oss här. Din ande ska vara verksam så att mycket som vi klätt i andra ord. Vare sig vi har kallat det för ångest eller fobier eller depressioner eller schizofrenier eller vad vi kallar det. Att du kommer in och åtgärdar förkastelsen som finns där bakom. Så att också allt det andra får falla undan, Herre. Vi ber att den Guds härlighet som strålar fram i Kristi törnekrönta ansikte ska sprida sitt ljus i oss och genom oss. Du har ju fört oss ifrån mörkret till ditt underbara ljus. Därför bjuder vi nu förkastelsens, träldomens, prestationernas andemakter, modlöshetens and. Vik bort ifrån oss i Jesu Kristi namn. Oförsonlighet och hat, vik bort i Jesu namn. missnöje och oförnöjsamhet, vik bort i Jesu Kristi namn. Herre, låt din ande rena oss med Jesu dyrbara blod. Amen.